Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Nu får du lyssna in en väldigt efterfrågad gäst, nämligen Emilio Ingrosso, entreprenören som bland annat har La Perla, som är typ helt omöjligt att få bord på, extremt populär. Vi går in på i det här avsnittet verkligen medgång och motgång. Hans uppväxt i Tensta, hans dröm att bli dansare, och han blev verkligen extremt duktig. Han skapade bland annat dansen i Piccadilly Circus i en tunnelbanestation som chockerade hela Sverige. Vi pratar om flytten till Mallorca, bland annat när han hade väldigt tufft ekonomiskt och kunde inte köpa biljetter till sina barn att hälsa på honom. Vi går in på att gå sin egen väg, entreprenörskap och att konstant resa sig. Det är ett väldigt intressant och spännande avsnitt med ingen mindre än Emilio Ingrosso.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Emilio Ingrosso.
Tusen tack.
Ska bli, ja, jätteroligt att ha dig med. Och det känns ju lite speciellt faktiskt att vi aldrig har träffats.
Nej, verkligen. Det är helt sjukt. Alltså.
Det känns som jag har träffat alla runt omkring dig, men jag har inte träffat dig. Så när man hört tusen
grejer om dig. Jo, du har träffat mig lite genom mina barn.
Hur många procent har träffat dig? Är det 51 eller är det 49?
Nej. 40, ja, men alltså 60. Benjamin, båda mina barn, eller alla mina barn, tre barn som jag, de har ju en del av mig också, så att som du kommer nog märka under intervjun här, att jag är lite lik Bianca i vissa saker, och sen är de lika mig, Benjamin lik mig på andra saker, som någonstans har du träffat mig genom dem.
Berätta då, vem är lik dig på vad?
Bianca är ju mer lik mig på att hon, det är så mycket känslor, det är så snabba beslut hon tar genom att hon känner det hon känner. Benjamin är lite mer lik mig på hans sätt att skapa musik och allting.
Matintresset också?
Ja, matintresset, ja. Men det har de ju fått från mig. Men jag tänker mer Bianca, hon är lite mer lik mig i min person. Mm. Som jag är. Så, som hon är ju, och Benjamin är lite mer, han är ju mer lik Pernilla i vissa anseende. Faktiskt. Så är det.
Det blir så. Man blir en blandning av sina fem närmsta, brukar man ju säga.
Det är svårt att säga vad de, men jag känner igen mig. Jag kan ju titta på dem ibland och säga, men det, så där gjorde jag när jag var ung, så där gjorde jag nu till Benjamin och Bianca. Men de har ju det här att de, när de är själva så säger de ju väldigt mycket vad de tycker till varandra, så det kan ju bli, jag känner igen mig med mig och min brorsa när vi tjafsade.
Vito.
Det är väldigt nära. Och sen så glöms det lika snabbt och sen kramas det och sen säger de vad de tycker till varandra och sen så glöms det. Så det kan ju vara väldigt, det är högt i tak. Så där känner jag igen mig.
Du berättade om ett av dina första jobb du hade.
Alltså mitt första jobb var ju faktiskt på Gul och Blå.
Mm.
Butiken
Gul och Blå. Alltså jeans,
ja, jeans, ja, visst,
affären.
Ja. Ja, jag var 13 när jag började jobba där. Första jobbet.
Det lät lite stekigt, för det var lite hett Gul och Blå. Det var ju ändå...
Ja, det var skithett alltså. Och jag kom dit alltså från Tensta. Jag bara, jaha. Och så säger de till mig, så har du jobbat någonstans? Och så bara visste jag att mina kusiner i Italien hade en affär. Men jag har aldrig jobbat i den här butiken som de hade, klädbutiken. Men jag hittade på så att jag jobbade. Jag har jobbat varje sommar där. Och de bara, och hon, hans fru var italienska då. Vad heter han nu som är ägare? Jag kommer inte ihåg vad han heter. Han har ju det här Bara Vara. Tror jag.
Ah, Bara Vara, ja, stället. Ja, okej. Okay.
Ja, det är han som ägde Gul och Blå. Och hans fru var italienska. Så när de hörde det så tyckte han som var personalchef där, bara, men det här är intressant, det här kan vara kul. I och med att du åker till Italien varje sommar, men ja, du får börja jobba här. Och så jobbade jag först, då hade de Gul och Blå på Hamngatan och Gamla Brogatan och i Biljaspassagen. Och så jobbade jag där, och samtidigt som jag började jobba där, jag ville ju börja jobba för att jag behövde pengar för att kunna utbilda mig till dansare. Det var ju så dyrt att gå på Balettakademin då, som det hette. Och jag ville ta så många lektioner som jag kunde, så att om man tog en lektion i veckan som vissa gjorde, så tog jag kanske 5 lektioner i veckan. Och sen var det 10 lektioner i veckan. Det kostar ju pengar. Så all lön jag fick gick till dansen. Så bad jag till och med min mamma att ta städjobb. Men jag sa, ta städjobbet, men jag går dit och städar. Så får du ge mig pengarna. Så det gjorde det också. Mm. Städjobb, Gul och Blå, träna på Balettkamin, spelar piano, i och med att jag som är som i grund och botten så kanske jag är en kompositör. Men då var jag inte kompositör. Då ville jag ju bara lära mig spela piano. Så gjorde allt det här som... Och, men maten fanns inte med i bilden då. Det var ju mera showbusiness. Det var mer dans, musik, och man hade en vision av hur man ville att livet skulle vara framåt. Jag visste ju redan när jag var 12 vad jag ville göra. Faktiskt. Och sen så försökte jag bara jobba efter det.
Och vad var det?
Men jag ville ju bli grym dansare. Jag ville ju bli dansare. Men samtidigt så ville jag ju bli... Jag ville ju skriva musik. Så jag var ju lite... Så när jag skulle gå ut nian då, så sökte jag ju musikskolan. Som var högt... Man skulle ha högsta betyg. 5,0 på allting. Och jag strävade att få så hög betyg som möjligt. Men jag visste att jag kommer aldrig kunna få det. Jag gick ut med 4,2 av 5,0. Och så tänkte jag så här, hur ska jag kunna lösa det här då? Men då tyckte alla mina lärare att det är klart att vi skriver ett brev. Att intagningsprovet kan ju inte vara bara på betyg. Men jag kom aldrig in på musik. Det gick aldrig. Så att då valde jag så här. Om jag inte kommer in där, då går jag hellre på yrkeslinjen på Balettakademin. Då blir jag dansare. Så att ödet får bestämma, tänkte jag. Kommer jag inte in på musikskolan, då blir jag dansare istället. Det är någonting jag ångrar. Jag hade hellre velat kommit in på musikskolan. Min dröm var att bli dirigent. Alltså skriva, alltså sätta partiturer, melodier, toner. Och, ja, det har varit min dröm hela tiden. av allting jag gör så är det det som jag brinner för mest.
Alltså dirigent.
Nej, men det,
när jag, när jag tänker jag på dirigent, blir, då tänker jag på en som står på en opera och står och drar så här med en sån orkester.
Ja, men alltså, exakt. Dirigent till en orkester kan ju också vara att förut var det bara dirigenter som bara dirigerar en orkester och skrev ut partiturer av en annan som har skrivit musiken. Men i dagens läge och kanske för 30-40 år sedan, då är det kompositör, conductor och director, dirigent. Alltså du både skriver arrangemanget, skriver musiken, skriver ut tonerna och dirigerar det. Det är ju svår yrke att göra. Det krävs mycket. Alltså. Mm. Så att jag skriver musik varje dag. Och jag har ju bestämt mig, jag är en envis jäkel. Jag har ju bestämt mig att jag ska in inom filmbranschen och skriva filmmusik. Men det kommer jag göra. Snart.
Nästa, när, Titanic 2 kommer, då kommer du
ha. Ja, precis. Ja, exakt. Nej, men det är en dröm som jag vill uppfylla. Och jag tycker att det är viktigt att man ska uppfylla sina drömmar. Och det har ju legat länge i mig, faktiskt.
Mm. Ja. Ja, intressant. Mm. Så att du kämpade ju verkligen hjärnet då. Du ville ta så mycket dansklasser som möjligt. Du ville bli så bra på att dansa som det bara gick. Det var det som var totalt fokus.
Ja, exakt. Och det som var min första språngbräda över till att känna att det här är ju någonting som jag passar in för. Det var när jag skulle praoa. Då praoade jag med en danslärare som var jättekänd då. Han tog ju mig till sig och fantastiskt, du får gå 2 veckor med mig och följa mig 2 veckor. Där gjorde jag mitt första steg. Där jag från att vara fortsättningselev så vart jag nästan avancerad på 2 veckor. Då förstod han också, jag också. Men jag fick ju blodad tand där och nu, det här vill jag göra. Och sen när jag skulle gå ut 9:an så kom jag aldrig så långt att jag var kvar i Sverige och gick ut. Alltså på avslutningen 9:an, jag hade redan åkt till New York och sökte till Alvin Ailey som det heter, som var en av världens bästa dansskolor. Och kom in. 36 elever kom in av kanske 5 000 som sökte från hela världen. Det var också en sån här, okej, nu har jag kommit in. Men jag har inte råd att vara kvar, jag har inte råd att gå här. Men då sa han så här, men du får gå gratis i skolan i och med att du har kommit in. Du får en scholarship till oss. Men vi kan inte ge dig upp. Så då åkte jag hem till mamma och pappa, men vi har inte råd att ge dig. Det finns andra barn i familjen. Och då gick jag till någonting som hette någon fond, dansfond, som sa att okej, men jag har ju kommit in i den här dansskolan. Det är ju helt otroligt, men kan ni hjälpa mig så att det finns någon så här stipendium eller någonting? Ja, men då måste du gå ut treåriga yrkeslinjen här. Men jag har ju redan kommit in där. Varför ska jag gå här 3 år för och sen åka dit? Och det gick det inte. Och mitt första riktiga dansjobb var ju...
Alltså, jag måste ju bara säga, vad sorgligt.
Ja, det var hemskt.
Men du får berätta här, hur träffades ni? För att det var ju någonstans 1985 med Piccadilly Circus som du... Och ni liksom slog igenom helt brutalt.
Ja, alltså vi träffades...
Hur gick det... Ja, hur träffades ni första gången?
Första gången träffade jag Pernilla hos Glammarks. Glendisk heter det. Bruno Glammarks skivbolag som han hade, som var i Stocksund. Och Vito ringer till mig och jag är i London och jobbar och koreograferar någonting jättestort där och börja känna att fan, våran stil av dans, de älskar det. De ville att jag skulle börja undervisa där. Alla, det var så här lite hype runt omkring. För den här killen som jag koreograferade, han vann ju världsmästerskapet i discodans. Men han tog ju hela våran stil och sen tyckte han att jag skulle koreografera det. För det var ju den stilen han hade tagit utav oss. Så först vann han. Sen vann nummer 2 var en svensk kille som gjorde samma sak som vi gjorde. Och de engelsmännen började, men vad är det här stilen ifrån? Men det är 2 killar i Sverige som har en speciell stil. Ja, men plocka hem ena killen. Och Vito hade precis blivit pappa. Han är Sebastian då från Swedish House Mafia. Sebastian Gross, han var kanske bara 1 år. Och han bara, men jag kan inte åka till London. Men du åker jag då. Och sen efter en månad ringer han och säger, så hör, du måste komma tillbaka, vi har ett jobb att göra. Men varför ska vi komma? Nej, vi ska inte. Du ska komma hit, sa jag till honom. Vi har ju jättebra grejer här. Nej, men jag kan inte komma. Jag är familj. Du får göra mig en tjänst nu. Jag är barn och allting. Ja, men jag kommer dit och gör ett jobb. Sen åker jag tillbaka så. Alltså kom vi dit så träffar vi Pernilla där. Och så hörde vi låten. Vi bara tittar på varandra. Jag vet bara, men hur fan ska vi kunna göra av det här? Det här är, hur ska vi kunna göra dans av det här? Så tänkte vi.
Tyckte ni att det var en bra låt eller tyckte ni
nej,
var skräp?
Nej. Inte skräp, men vi tänkte så här, wow. Och sen hade vi, vet vi, hade inte, det fanns ju ingen så här Walkman-grej att man kunde få en låt i spela in på YouTube eller det fanns någon Spotify. Vi bara, kom du ihåg låten? Jag kommer bara ihåg att den var så här, da-da-da-da-da-da. Okej. Okay. Och så kom vi till Ropsten. De släppte av oss i Ropsten. Bara, gick vi ner till rulltrappan. Så, fan, alltså, kom du ihåg någonting? Ja, men vi kommer ihåg det här. Ja, men tänkte om vi skulle göra så här. Ja, men vi gör så här. Så hela, nästan hela dansen gjorde vi. För det tog så lång tid innan tåget kom. Så vi gjorde den dansen. Inte hela, men nästan hela. I perrongen alltså. I den här tunneln där, vet du. Den här. Och där satte vi. För vi satte ju inte låten efter. Vi satte inte dansen efter hur låten var. Utan vi hörde de här olika grejerna. Frekvenserna som här olika tongrejerna som var i musiken. Och därför tror jag att det varit lite speciellt av Piccadilly Circus. Vi gjorde stegen efter någonting som inte många människor gör. Vi gjorde armar och höfter och grejer för att vi måste skapa någonting av den här låten. Den är ju så jävla klämkäck. Det går inte. Vi måste göra någonting coolt av det här. Om vi ska göra det måste vi göra det på det här sättet. Vi kan inte stå för det annars. För vi hade kommit från en annan bransch där vi var lite etablerade. Och innan jag gjorde det med Pernilla då hade jag också gjort. Jag var ju solist med Lill Lindfors i 1,5 år på Börsen. Där jag hade 2 nummer med henne. Danssolist alltså. Så vi tänkte så här, en liten tjej. Som, vad fan ska vi göra med henne tänkte vi. Nej, vi ska göra våra grejer. Sen blev det bara att vi gjorde videon först. Och sen så frågade de oss om vi kunde göra med livstvalen. Då sa jag nej. Nej, men vi har drar nu. Nej, vi måste göra det. Okej, men då får ni. Då vill vi ha 7000 spänn för att göra med livsvalen. De bara, nej men vadå 7000? Man får ju 600 kronor som dansare var med. Ja, men då får ni ta dem då. Vi var ju jävligt hårda då.
Och 7000 på den tiden var ju ganska mycket mer.
Det var jättemycket pengar. Ja. Men jag hade ju 1800 kronor per föreställning med Lindfors. Så jag tänkte så här, ska jag göra det här numret? Det tar flera dagar att repetera och allting. Ja, men det är det här får ni betala. Och sen så när vi kommer till Melodifestivalen så står vi där och gör det här numret och vi vart ju alltså, det var ju som mobbing på hög nivå. Du vet, TV hade ju en sån här krismöte om oss att det här går inte, vi kan inte stå här med de här glas bara över kroppen, det funkar ju inte, vi måste ju, de får inte vara, de måste sätta på sig en t-shirt. Och vi bara, där tyckte jag Pernilla var cool. Hon bara, nej, men då gör vi inte numret, då hoppar jag av, så då skiter jag att vara med. Vi bara wow. Att till slut gick de med på oss. Okej, men ni får köra då. Efterfesten var ju så här. Alla bara tittade på oss med en hatisk blick. Alltså. Det var så kontroversiellt det vi gjorde.
När du mådde som sämst. Mm. Vad gjorde du då? Och vad tänkte du då? Var det i Mallorca? Eller var det i Sverige?
Nej, alltså, det var i Sverige. Mådde alltså som sämst. Ja, alltså. Jag gjorde någonting som jag insåg att det ingår i KBT-terapi. Det att man bemöter sin rädsla, bemöter sina fiender. Att du inte stänger in dig. Jag kavlade upp armarna. Jag gick in i duschen, klädde på mig, fräschade till mig, gick ner på stan. Jag kan inte sitta hemma. Så att jag bara bemötte mina demoner varje dag och kände att jag måste rensa undan här. Mm. Det här är mitt, jag måste göra det. Annars får jag åka till någon ute i landsorten, ute i skogen och bara sätta mig där. Och det vinner inte jag på. Mm. Så jag försökte bara tänka. Alltså när man mår så dåligt, man måste tänka logiskt. Du får inte tänka känslomässigt. För då går du under. Du måste tänka så, okej. Okay, logiskt tänkande nu. Är du död? Nej. Är någon som har dödat dig? Nej. Har du fått en dom att de ska avrätta dig? Nej. Har du fått fängelsedom? Nej. Så vad fan är det då? Ställ dig upp och jobba nu. Förstår du? Mm, mm. Du har friska ben, du har armar. Gör din grej.
Det är inte krig heller.
Nej, förstår du? Så att man kan inte tycka synd om sig själv för mycket. Det är bara upp och jobba. Mm. Upp och kämpa. Mm.
Vad har du med för saker, Emilio, som du känner har varit viktigt för dig och som du ger liksom dina barn tips om?
Jag skulle vilja säga att jag försöker ge tips mina barn att de ska börja säga nej istället för bara säga ja till allting. Du behöver inte säga ja till allting. Du kan inte. Samma sak med det här kylskåpet. Du kan inte köpa allting du ser och tycker om. Det får inte plats. Mm. Förstår du? Du får ta det lite pö om pö. Hinna och äta upp allt det här först. Och sen plockar du in mer och mer. Jag tycker att jag skulle vilja ge mer av mig den här känslan att våga säga nej och våga stå upp för dig själv. Och inte ta allting och inte bara plisa alla människor. Att alla människor ska tycka att du är en fantastisk människa. För att det är klart att du är en fantastisk människa. Men du ska inte bli omtyckt för att du plisar alla. Förstår du vad jag menar? Det är viktigt för mig. Det skulle jag vilja att de tog till sig lite mer av det, min karaktär, min personlighet. Om du frågar nu, att jag tycker att de skulle behöva lära sig att säga nej.
Det är en fantastisk sak där som också heter så här: varje gång du säger ja till något så säger du nej till något annat.
Exakt.
Alltså att säger du ja till att men jag är med på det, gör det här, men då säger du nej till kanske hänga med din familj. Du säger nej till återhämtning. Du säger nej till att göra det du faktiskt tycker är kul istället för bara kanske fokusera på någonting eller att andra ska tjäna pengar på en eller vad det nu än är.
Så absolut.
Att varje gång du säger ja till något säger du nej till någonting annat.
Exakt. Ja, verkligen. Det stämmer. Faktiskt. Så man måste bli bättre på det. Det är väldigt svårt när man är i en sån svärm som de är. De är inne i en sån karusell. Det går så fort allting. Och så ibland måste man bara stanna upp och bara säga så här: sätter värde på mig själv. Och pengar är inte allt. Du kan inte bli mer än mätt. Du kan bara köra en bil. Du kan bara bo i ett hem. Förstår du? Är det bättre att du är glad och lycklig och känner att du respekterar dig själv än att du har allt det här och tappar bort dig?
Sen det är så jäkla viktigt det där. Alltså. Ja. Allt det här med det här som du också som har varit och så här, är krögare i ådrorna, träffat och så här, jag kan bara tänka mig om du går på stan så träffar du liksom 45 människor som du känner. Absolut. På vägen. Träffat sjukt mycket rika människor, har de som kunder. Alltså det här extremkapitalistiska som också är väldigt lätt att allt går åt huvudet. Liksom.
Absolut. Absolut.
Det här jagandet konstant efter saker och pengar. Mm. Hur har dina tankar gått kring det? Liksom?
Nej, men det var ju... när jag började ta avstånd från media och det här med premiär och figurera i media, så det var ju då först jag respekterade mig själv. Jag sätter mig i första rummet nu. Sen skiter jag vad de tycker. Jag har inte gjort ett reportage på Il Conte. De frågar mig varje gång. Och jag sa så här: Pernilla, du får gärna göra det, men jag är inte med. Ja, men vi ska göra Svensk Damting, ska göra julmiddag. Och så. Ja, men jag är inte med. Jag tänker inte vara med. Och då respekterar jag mig själv. Jag har ju blivit illa behandlad av er. Varför ska jag vara med för? Om jag inte är med, då respekterar jag mig själv. Det är så viktigt att göra det. Nu är det en aspekt, det finns ju olika aspekter. I olika format hur man ska... Alltså, du kan ju ta en förlåtelse av en människa. Men den ska kännas äkta. Och sen får man ju inte... Jag har ju sett nu, bara några dagar jag varit här, hur vissa människor har blivit illa behandlade. Och jag blir ju sårad när jag ser det. Jag bara känner så här, jag skulle vilja hoppa in i era kroppar. Och tillrättavisa hur man ska göra. Jag kan inte göra det. Jag är ju bara pappa eller jag är bara en vän. Eller jag har föräldrar som kanske mår dåligt. Jag förstår mig rätt. Man kan inte göra allt. Men det man ska försöka göra, det är ju som att finnas där. Ta samtalen om de kommer. Men att man kan också ge en tanke. Alltså ge energi. Utan att du ens behöver vara där. Tänka på det. Tänka på dem. De vännerna man har. Det som händer. Jag mår ju piss av att det som händer med krig. Och man ser barn liksom. Men man kan ju inte göra någonting åt det. Jag kan inte göra någonting. Det enda man kan göra är en god tanke och hoppas att det löser sig. Att man försöker be till Gud att det tar slut så fort det går. Och man är ju glad att hela Europa öppnar sin famn till de här människorna. Det är ju fantastiskt. Men förstår du, det är också från en dag till en annan dag så försvann hela deras liv. Så sitter vi här och gnäller, men jag betalar så mycket skatt på bensinen. Det var inte ens sina hem kvar. Förstår du?
Nej.
Om det är så att vi är tvungna att betala mer skatt, nu menar jag inte att vi ska göra det, men om det är så att vi är tvungna att betala mer skatt på bensinen för att vi inte ska ha gasen från Ryssland då, som krigar med Ukraina, då ska vi ställa upp på det. För att vi ska, förstår du vad jag menar? För sanktionerna ska gå åt rätt håll. Så ibland kan man se lite den här egoismen hos oss människor i Västeuropa, för att vi ser att vi har ett så fantastiskt liv. Vi är inte, medan deras liv är totalförstörda nu. Det är hemskt alltså. Det får mig att känna så här, jag brukar säga till mig, fan vad bra vi har, vi måste verkligen se till att vi respekterar det vi har och inte bara flippa och vill ha mer ibland.
Vad har varit dina nycklar när du ser tillbaka på dig själv, som gjort att du lyckats med dansen, du har lyckats med restaurangerna och att du har kommit ut?
Envishet och rutin. Envishet, rutin och tänka långsiktigt. Långsiktigt. Och det vill jag säga att ni som lyssnar på ungdomar, det finns ingen annan väg. Det är långsiktighet, envishet och uthållighet. Alltså de två, tre aspekterna, det är nummer ett. Om du tittar på han som gjort Tesla, om du tittar på Steve Jobs, alla säger samma sak. Alltså han blev, fick nej från det, så fick nej från, han gav sig inte, han gjorde det. Steve Jobs blev av med det, han kom tillbaka, han gjorde det. Alltså han gav sig inte. Uthållighet. Och det är så här, man kan inte spola bort sitt liv genom att, men jag gör det sen. Nej. Du kan inte ge 100% på bara njuta av livet när du är ungdom. Ska du bygga då allting när du är 30? Du måste bygga grunden här först. Du behöver inte göra bara det, men det är det jag säger. Om du har alla sinnen intakt, ja, då vet du att du inte kan göra allting. Bara och njuta.
Vad har du för planer framåt då?
Ja, men planerna framåt är att vi håller på att göra två nya restauranger i Stockholm. Jag tror att vi hinner öppna en nu innan sommaren. Och sen öppnar vi en till efter sommaren. Och sen förmodligen så gör vi ett jättestort projekt. Vi kommer få veta det i slutet av månaden. Men det öppnas också i oktober. Jättestort projekt med ett börsnoterat företag. Så att vi vet inte om
Netflix.
Nej, inte Netflix. Nej, men så vi kan inte säga någonting, för vi har kommit långt, men inte så långt att vi kan skriva kontrakt.
Ja, men jag skiter i allt det där i Stockholm. Det skiter jag i. När öppnar du Marbella?
Jag ska öppna Marbella. Ja, nästa år har vi planerat.
Ni är så pass alltså.
Ja, ja.
Shit, vad häftigt.
Ja, måste du,
det är prio alltså.
Jag gillar att ha en restaurang. Jag skulle vilja ha en restaurang i Marbella. Det är mycket svenska. Ja. Jag gillar Marbella. Det är en skön... Det händer mycket där. Det är som... Det är lite mer puls där än vad det är på Mallorca. Det är lite... Leisure-liv i Mallorca.
Det saknas också här lite. Nu finns det Nobu och lite sådana grejer. Så här, men det saknas... sen finns det inhemska. Alltså så här, men det skulle saknas lite en high class.
Den lokalen som jag tittar på, jag tror att de skulle gilla det. Jättefin lokal, jättestort.
Ah, spännande.
Men jag kan informera dig sen. Jag har skickat meddelande när vi har fått ja. Och sen så, jag tror att vi kommer göra en till våren i så fall. Nästa år.
Mm. Ja, jag kommer att jobba.
Det är mycket att stå i här nu.
Jag förstår det. Men det har varit magiskt att ha dig med, Emilio. Jättefint.
Tusen
samtal.
Tack. Ja, jättekul.
Du, stort, stort tack att du kom hit, Emilio Ingrosso.
Tack snälla själv. Fram Gang Spotting with Alexander Caleros.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.